Podplay.
Kalla fall. En true crime podd. Vi granskar verkliga brott för att komma så nära sanningen som vi bara kan. Vi gör det genom att intervjua vittnen, poliser, åklagare och det som står på andra sidan lagen. Fiktion är en helt annan genre. Men steget från det vi valt att jobba med är inte alltid så långt. Även om man som deckarförfattare skriver om uppdiktade mord så är det ändå viktigt att ligga nära sanningen och hämta inspiration från verklighetens mörker. En av Sveriges största deckarförfattare och dessutom en trogen Kalla fall-lyssnare är Marie Ljungstedt. Marie har sålt över 6 miljoner böcker bara i Sverige och hennes böcker har översatts till 17 olika språk. Hennes senaste bok utspelar sig precis som Kalla falls första säsong i den lilla orten Lummelundsbruk vid Gotlands nordvästra kust. Idag träffade Urban Marie Ljungstedt för att diskutera mord i allmänhet och gotländska mord i synnerhet.
Jag sitter här idag med författarinnan Marie Ljungstedt. Skulle inte du kunna berätta lite om vem du är? Om det nu mot förmodan är någon som lyssnar på podden som inte vet det.
Ja, då kanske jag ska börja med det mest aktuella då. Och det är att jag precis nu i dagarna här kommer ut med min 17:e bok i min Gotland-serie av kriminalromaner. Som jag debuterade med 2003. Den nya boken heter Det slutna rummet. Och det, den här serien kallas också ibland för Knutas-serien, för min huvudkaraktär är ju kommissarie Anders Knutas. Sen så finns ju en del andra karaktärer, då Karin Jakobsson som han nu är tillsammans med, som är en kollega, och sen tv-journalisten Johan Berg. Den här serien har jag hållit på med då i 20 år, jag firar 20-årsjubileum som författare i år. Jag har skrivit några andra böcker också som utspelar sig på Gran Canaria och även den nya Malaga-sviten där jag skrivit två böcker. Men de flesta känner mig nog som känner mig nog för min Gotland-serie. Tidigare så var jag journalist och jobbade på radio och tv på Ekoredaktionen, Sveriges Radios Ekoredaktion, och på SVT i 10 år som programledare mycket för ABC, som då det var de regionala nyheterna som bevakade Uppsala och Stockholm. Och sen har jag också jobbat en del, känner jag mig, från Förkväll som jag körde tillsammans med Carina Berg och Carolina Gynning och Kajo. Det här är lite tokiga programmet som direkt sändes från Centralen. Men nu är det 10 år sedan, så det är ett tag sedan. Men det är väl lite i korthet vad jag gör i alla fall.
Och sen har vi en hund här i rummet också. Om man har konstiga ljud i bakgrunden så...
Det är Berner Sennentiken Selma som följer med mig överallt.
Men du har ju precis kommit ut, som du sa då, med en ny bok här nu för några dagar sedan bara, som heter Det slutna rummet. Och skulle du kunna berätta lite om vad den här boken handlar om?
Den börjar ju i Lummelunda. Det börjar med att en kvinna hittas mördad i Lummelunda grottan. Och det här sker under Kristi himmelfärdshelgen. Så turistsäsongen har ju precis satt igång. Det visar sig att hon har mördats under en guidad tur. Vilket sätter griller i huvudet hos kriminalkommissarie Anders Knutas och hans kollegor vid Visbypolisen. Sen inleds en rafflande jakt på den här gärningspersonen. Samtidigt så får vi följa ett fall som var 15 år tidigare, där en flicka försvann och senare hittades död i en grotta i Jämtland, Korallgrottan, som är Sveriges längsta grotta. Så det är ganska mycket grottmystik i den här nya boken.
Vad säger Per Bäckström om att Korallgrottan är Sveriges längsta grotta?
Ja, han tycker att det är lite jobbigt då att den faktiskt är längre än Lummelundagrottan. Å andra sidan är ju Lummelundasystemet större än Korallgrottan. Men det finns ju likheter, jag har haft stor nytta av honom. Jag gör ju väldigt mycket research när jag skriver mina böcker, så att jag har ju ålat omkring själv i de här grottorna och krypit omkring i smala, trånga gångar och så vidare för att få den här känslan av att befinna sig i grottan.
Mm. Hur kommer det sig att du lät boken utspela sig just i Lummelunda?
Det är ju så här att jag har ju skrivit nu 21 böcker på 20 år. Och jag har ändå aldrig haft någon plan. Alltså jag tänker ju inte framåt när jag skriver, utan jag tar det verkligen bok för bok. Och alla mina böcker har börjat med att jag har fått ett, som jag kallar det, fragment. Och det är att jag antingen ser någonting eller att jag träffa någon människa som säger någonting eller att jag är med om någonting som liksom sätter igång mig. Och det handlar om ett ögonblick som sker. Och när det här sker så känner jag, det är nästan som en kaching säger i huvudet, alltså det sätter igång någonting. Och så börjar det här fragmentet snurra. Det kan vara olika saker. En gång så var det ett barn som försvann från en frisersalong. En annan gång såg jag tre motorcyklar i regnet på en bakgata. Och sådär. Och det sätter bara igång saker hos mig. Och jag känner när det här händer så de här idéerna, de kommer ju alltid inifrån mig själv. Den här gången så började det faktiskt med att jag såg ett nyhetsinslag på tv som handlade om en kvinna som hittades i ett gruvhål i Norberg i Västmanland. Om du kommer ihåg det här otäcka fallet.
Absolut, absolut.
Med den här unga tjejen som då hade blivit nedkastad, våldtagen och nedkastad i ett gruvhål av en man som ville gifta sig med henne. Men hon sa nej. Och hon hittades ju, det var ju verkligen en extrem tur att hon hittades av en man som var där för att promenera med sina barn. Det här var en väldigt ödslig plats i skogen. Men då hade man, när man då fick se inslaget första gången, så hade tv-teamet då filmat, dels alltså följt den här själva gruvhålet liksom ovanifrån och följt med kameran ner så där, så man verkligen fick en känsla av hur det skulle vara där inne, och även underifrån så man såg det ljuset där uppe, och jag kunde verkligen tänka mig hur det skulle kännas att ligga längst där nere och vara helt hjälplös och helt utlämnad. Och det var det som var det första startskottet. Men här i min bok så blev då gruvhålet blev istället till grottgångar. Ja. Men instängdheten och det här och det slutna rummet har ju en dubbel egentligen mening. Titeln, dels syftar den ju till det här instängda mörka dunkla rummet då i grottan, men sen så syftar det också på någonting annat, ett slutet rum.
Precis, det finns ju som ett liksom koncept, begrepp inom just deckarlitteraturen, det slutna rummet.
Ja.
Kan du veta om det?
Nej, men alltså det slutna rummet, det är ju, jag kan ju se Gotland, när folk frågar mig om varför jag skriver om Gotland, så kan jag säga att det är ju också som ett slutet rum. Du är liksom på en plats, du har en ö med en kustlinje runt om som är omgiven av hav, och den här slutenheten på något sätt skapar en speciell spänning och en speciell känsla. Att man är på något sätt där man är, och det bidrar ju till en spännande alltså miljö.
Precis. Ja, det har vi också märkt när vi har liksom grävt i verkliga kriminalfall på Gotland. Att det här med att, så att säga, hata slumpen och sådär, det kan man inte riktigt göra på Gotland.
Ja, det är sådana otroliga sammanträffanden som sker hela tiden, tycker jag. Nu har jag ju skrivit 17 böcker i Gotland-serien. Och Gotland fortsätter ju att överraska mig för varje bok. Och det händer de mest konstiga sammanträffandena. Och en av de mest märkliga, det var när jag skulle skriva Den döende dandyn. Den boken syftar ju på den här målningen av Nils Dardel. Hans mest berömda målning, Den döende dandyn. Och då var det så att jag hade fått den här målningen i huvudet bara, som ett fragment. Och jag tycker väldigt mycket om den. Men min första tanke var ju så här, kan det verkligen finnas något samband mellan Nils Dardel och Gotland? Det kändes ju väldigt långsökt. Men så började jag göra research i alla fall. Då visade det sig att Nils Dardel hade ju faktiskt tillbringat flera somrar på Miramaris utanför Visby. Och haft en relation med sonen i huset, Rolf de Maré. Så att det var ju, wow, tänkte jag, vad bra. Det hade ju inte jag räknat med. Sen åker jag dit då för att göra research. Och i början av boken, när jag ska börja skriva. Och då var jag väldigt hemlighetsfull. Jag sa inte någonting direkt. Jag sa att målningen har en viss roll i boken, sa jag bara. Och då fick jag en rundvandring då av Birgitta Amer, ägaren till Miramaris. Hon visade mig runt, och sen när vi står i det gamla köket så pekar hon på en dörr och så säger hon så här. Ja, det rummet är ju väldigt speciellt där inne. Jaha, sa jag. Varför då? Jo, förstår du, för det var där inne som Nils Dardel målade Den döende dandyn. Då höll jag ju på att falla omkull, alltså av hänförelse. Och det är ju så här att Dardel, det här är ju inte helt vetenskapligt belagt, men forskare och konsthistoriker säger att troligen är det så, därför att han designade också barockträdgården som är på Muramaris, och det var den sommaren var den sommaren han målade Döende Dandy som han tillbringade på Muramaris, så att mycket tyder ju på att det här stämmer. Men om man tänker på då från början att jag fick den här målningen i huvudet, så tänkte kan Dardel ha något samband med Gotland, då är det faktiskt så att han kanske till och med målade den Döende Dandy på Gotland.
Ja, men då får du verkligen pusselbitarna på plats där. Helt otroligt.
Hur pass stor del av dina böcker skulle du säga är liksom grundade i verkliga händelser, personer eller platser och sådär?
Jag hämtar ju ingenting från verkligheten på det sättet, att jag har ju aldrig letat fall eller tagit inspiration av fall som har inträffat och sådär. Jag har ju haft ett mord på Visby hotell, och där finns ju två uppklarat mord som ni också skildrar i er podd, men det har ingenting egentligen med det här gamla fallet att göra. Men det är ju så att jag får ju mina idéer. De kommer liksom inifrån mig själv. Och när jag får de här fragmenten så då börjar jag göra miljöresearch. Och sen är det miljöresearchen på något sätt som för mig vidare. Och så börjar jag spinna en historia. Och jag tror att jag hämtar inspiration både från Gotland såklart, men också från mig själv, min egen historia, andra människors historia. Det är svårt att som en arkeolog liksom kunna etikettera exakt var man har hittat sina bitar ifrån. Men det är ju ett hopkok av massor med olika saker såklart. Men det finns ju ändå en röd tråd i mitt författarskap, och det är ju det att jag vill skildra inte bara då en spännande mordhistoria med intressanta karaktärer, och relationer spelar en stor roll också i mina böcker, och miljön spelar en stor roll, men jag vill också berätta en djupare historia, och det är ju alltid samma sak som återkommer, och det är det här med utsattheten under barndomen, hur vår barndom präglar oss på olika sätt och trauman eller saker vi är med om när vi är unga, hur det påverkar oss senare, och den här utsattheten, det återkommer i alla böckerna, även om jag inte har någon plan för det egentligen från början, men på något sätt ser det som att temat smyger sig in, och det är en röd, det går som en röd tråd genom hela författarskapet.
Du hämtar inte så mycket inspiration, säger du, från verkliga fall och sådär. Har du haft någon liksom relation till de här fallen som vi har tagit upp i vår podd innan du började lyssna på den?
Alltså, Sven Sjögren har man ju hört talas om och sådär. Och det är ju alltid spännande med fall som är ouppklarade när man inte vet vad det är som har hänt. Och det finns olika teorier. Så Sven Sjögren är ju ett spännande, och även mordet, Visby hotell-mordet, även fast det är vissa poliser som säger att de vet ju vem det är och så vidare. Men det är ju ändå ett ouppklarat fall. Det finns ju ett antal ouppklarade fall på Gotland. Det är ju något från 50-talet, tror jag, någon kvinna i Fröjel, va, som blev ihjälslagen med en käpp, tror jag.
Precis. Selma Timjan.
Ja, så det finns ju ett antal fall, och det är ju alltid fascinerande med ouppklarade fall, och det är spännande att fabulera kring vad som kan ha inträffat när man inte vet. Sen Sjögren är ju ändå väldigt spännande, man vet ju faktiskt inte vad som hände, och kommer han någonsin att hittas? Så att jag har ju läst om de här fallen tidigare såklart.
Precis, och när du lyssnade på podden, tyckte du att du fick någon djupare inblick i historien då, eller blir det bara ännu mer frågetecken?
Nej, jag tycker att den var väldigt, väldigt, väldigt bra, Sven Sjögren. Och det är på många olika sätt. Just att det var så många röster, människor, det här att det var en sån närvaro i den, närhet, att jag kände själv att jag satt hemma där och som de där personerna i köket och pratade. Och det var väldigt... En sak som jag tyckte allra bäst om med den podden var ju den här närvarokänslan som ni skapade. Att det kändes verkligen som att man var med och att man tog steg för steg vidare på något sätt. Det var det här med cliffhangers och liksom göra det spännande. Det lyckades ju verkligen väldigt, väldigt bra med, måste jag säga. Så att ni kanske också kan skriva en deckare ihop eller någonting sånt. För det var ju verkligen som att läsa en superspännande kriminalroman tagen från verkligheten. Och sen de här olika trådarna som finns i Sven Sjögren. Och sen tycker jag också den här att man fick komma människan Sven Sjögren också närmare, och en respekt för honom också, så som han faktiskt var. Och sådär. Jag tyckte den var fantastiskt, fantastiskt bra, det måste jag säga. Den är också omnämnd i det slutna rummet såklart, eftersom det sker ju ett mord i Lummelunda och det är oundvikligt att man måste nämna då Sven Sjögren-fallet.
Du kommer inte runt den.
Nej, absolut inte. Och jag var glad över att jag kunde nämna er podd i boken.
Kul att höra. Men då känner jag verkligen att vi har lyckats. Alltså. Det är fina kritik runt att få. Alltså. Hotellmordet då? Har du haft någon relation till det fallet innan vi tog upp det i podden?
Jag har ju mina poliser som jag jobbar med, alltså som hjälper mig. Vi brukar alltid träffas och käka lunch och sitta och prata om mina böcker. Alltså jag har Johan Gardelius då, som är kriminaltekniker på Gotland, som har faktiskt varit med ända från början. Han är lite förlaga också till Thomas Wittberg i mina böcker. Så det brukar vi skoja lite om. Honom diskuterar jag väldigt mycket med. Och självklart så har vi pratat också om hotellmordet. Och även med, jag har ju också kriminalpolis, från början var det Gösta Svensson, sen pensionerades han och blev det Magnus Frank, och nu har Magnus Frank också gått i pension, så nu är det Per Bäckström då, som för övrigt också är grottforskare till min stora glädje. Så honom har jag haft väldigt mycket stor nytta av. Men så det är klart att man pratar om de här fallen som är på Gotland och som inte har fått någon förklaring.
Mm. Hur har samarbetet sett ut med de här poliserna på Gotland som du ändå har, så att säga, är det så att du bollar saker då med dem?
Eller? Absolut, alltså den första boken, då jobbade jag ju som journalist på tv. Jag kände inga deckarförfattare, jag hade inga kontakter i förlagsbranschen. Jag visste inte hur man gjorde egentligen. Jag började med att skriva ner ett minne från Gotland, från den här dimmiga stranden. Jag åkte till en strand och vaknade upp. Jag kom dit och så var det jättesoligt och fint och barnen lekte i vattnet och allt sånt där en sommardag. Jag åkte dit själv av någon anledning. Men så la jag mig i en sån här sanddyn och somnade. Och vaknar upp och då är alla människor borta och en tjock dimma vält in från havet. Jag är alldeles ensam och alldeles tyst. Och jag är ju ganska så här lättskrämd av mig. Så att jag tyckte det var ganska läskigt men ändå väldigt vackert. Så jag skrev ner det minnet bara. Men det var ju som att trycka på en knapp och så bara rande på. Och så skrev jag då första boken, som för övrigt börjar då, alla som har läst den du inte ser vet ju att det börjar med hur Helena Hillerström går med hunden ner till stranden efter den där festen som hon har haft tillsammans med sin kille, och då började de bråka, så det blev alldeles kaos alltihopa, och då morgonen efter vaknar hon upp liksom bakfull och har ångest, och så tar hon hunden och går ut till stranden och hamnar i den här dimman, och så först försvinner hunden och sen så händer det otäcka saker. Men det var ju den dimman jag beskrev då när jag skrev det här minnet. Och stranden är ju där vid Gustavs på sydvästra Gotland.
Okay,
där vid Sandhamn ungefär.
Precis, så man ser Karlsöarna utanför.
Ja, just det, man ser Karlsöarna, precis. Och då var det ju så att när jag hade skrivit en bit så kände jag var ju ändå journalist, jobbade som journalist och sådär, så jag är noga med att det ska vara trovärdigt. Så jag kontaktade polisen som jobbade då, det var Gösta Svensson, och så sa jag det, jag har ingen aning om det här kommer bli utgivet, troligen inte, men det är ett försök, har du tid en timme och ta en fika med mig, jag är så tacksam om du kan, om jag får ställa några frågor. Och han var ju så snäll. Så då gjorde vi det. Och ja, men vad gör man när man hittar en kvinna mördad på en strand? Alltså, vad är det som händer? Du vet, fakta, bara hur det går till helt enkelt. Och sen har ju då, var ju Gösta då med i flera år. Och sen så blev det Magnus då, Frank. Och Johan Gardelius som sagt var från början. Och de här poliserna har ju betytt enormt mycket för mig. Men sen tror jag också att de själva tycker att det är lite kul. För att... att de tycker det är lite roligt. Och nu när Johan och jag har jobbat så många år tillsammans så har ju han börjat också. Vi sitter och käkar lunch och han kommer med det. Men vänta, kan du inte göra så här? Och du vet, och blir mer och mer engagerad och kommer på idéer. Så han har faktiskt bidragit med en del idéer också. Som är så här superbra. Och det är ju så här, poliserna, jag vill ju gärna veta hur resonerar polisen. Det är ju inte säkert att jag kan... Eller det kan jag inte. Jag kan inte tänka ut allting. Och fundera liksom hur de pratar, hur skulle de tänka och liksom sådär. Så det är väldigt värdefullt. Men sen har jag också, jag har ju en rättsläkare som jag pratar med. Jag har gärningsmannaprofilexpert och sådär. Pratar om rimligheten, är det här rimligt? Skulle det här kunna hända? Och så. För att även om det är fiktion så vill jag ändå att det ska vara trovärdigt. Och att man ska känna att det finns en tyngd bakom det hela.
Mm. Ja, Per Bäckström, han har ju, vad heter det, tagit fram en egen lösning på Sjögrenfallet som han har dragit för oss. Men man kan säga att han tycker ni har krånglat till det för mycket, grabbar. Han tror att det är mycket enklare än vad avancerade lösningar som vi har varit inne på. Men vi får väl se helt enkelt. Du har ju sålt väldigt mycket böcker internationellt också. Går det här med Gotland hem även utanför Sveriges gränser, skulle du säga?
Det är ju en sak som är så otroligt fascinerande med att sälja utomlands. Nu är inte jag någon stor säljare utomlands, det ska man veta. Böckerna har kommit ut i 25 länder, men det kan låta så himla fantastiskt. Det kanske var 2 exemplar som såldes i Tjeckien typ. Det är inte så att det liksom rullar in bara för att man säljer utomlands. Men det är ju fascinerande när jag kommer då till Madrids bokmässa och sitter där i parken liksom. Och så kommer en kvinna med sin 18-årig son. Hon berättar att han är 18 år, han är väldigt blyg. Hon får nästan puffa honom fram till mig när jag sitter och signerar. Och så berättar hon liksom att jag är hans favoritförfattare. Och det är alltså en 18-årig kille från Madrid som älskar Knuta-serien. Bara det är fascinerande. Jag kommer också en gång när jag var på Kap Verde och jag var på Boa Vista, en ö som bara består av sand och salt egentligen. Och där befolkningen är ganska många analfabeter, det är väldigt låg bildningsnivå. Det har öppnat några stora hotell och sen har liksom byborna fått jobb och sådär. Och då var en kvinna i receptionen, hon var så himla gullig. Och mina böcker har också kommit ut i Portugal, som finns ju på portugisiska, för det pratar man på Kap Verde. Hon berättade för mig att hon aldrig har läst en bok. Så fick hon en av mina min första Knutas bok som jag tog med mig några då, som jag hade på portugisiska. Och sen dagen efter kom jag ner i receptionen och så ropar hon: "Åh, Marie, åh, den är så bra boken, jag är redan på sidan 32. Och då kan alltså den här kvinnan som har vuxit upp bland sand och sandstränder och liksom i en helt annan miljö, en helt annan kultur. Hon kan alltså uppskatta ringmuren i Visby och Knutas funderingar och han tittar ut över Coops parkering. Det är ju faktiskt helt fascinerande.
Men när du konstruerar dina, ska man säga, intriger eller liksom, vad är det som kommer först så att säga? Är det liksom själva mordet, hur det har gått till och vad som har hänt, eller är det mer att du börjar andra änden så att säga? För det finns ju någon slags en början och så finns det ett slut så att säga, där man ändå får reda på vad som har hänt. Börjar du så att säga i slutet eller börjar du i början?
Nej, jag börjar med varför det här sker. Alltså jag börjar med vad är det för gärningsperson? Vad är det som gör att den här personen agerar som hen gör? Och det är det som intresserar mig mest. Vad är det som utlöser att en människa begår det värsta av brott? Alltså går över alla gränser. Inte sällan i mina böcker så kan man nog kanske ha en viss förståelse för gärningspersonen också. Varför det här sker och vad är det för psykologi som ligger bakom? Det är det som jag börjar med. Jag får ju som sagt mitt fragment och sen så gör jag ju miljöresearchen. Miljön hjälper mig jättemycket framåt. Jag tror att min journalistiska bakgrund hjälper mig framåt i att det här brukar ju komma i typ mars när jag håller på med det sista i boken. Och sen får det här fragmentet ligga och vila i ett par månader medan jag skriver klart och redigerar och boken ska komma ut och sådär. Men sen någon gång i juni så kan jag ta tag i det där fragmentet. Och då är jag ju ofta på Gotland och sådär. Och sen försöker jag hitta då den här miljön. Jag menar, när jag såg de här 3 motorcyklarna i regnet så sökte jag ju upp en motorcykelklubb, East Coast Riders, liksom på Gotland. Åkte dit och träffade dem där, åkte motorcykel runt där och sådär. Och då började jag liksom spinna en historia, någonting leder till någonting och sådär. Sen, vad det blir för mordmetod och sådär, det beror ju på då vad det är för gärningsperson, vad det är för offer, vad det är för situationer och sådär. Så det är ju sekundärt. Jag är ju inte någon författare som frossar så mycket i blod och våld och sånt. Det kan ju vara med otäcka detaljer, men det är inte jättemycket sånt. Det är det inte. Även om vissa mordmetoder är ju fruktansvärda, som till exempel där den sista lampan lyser, som jag var med 16, en Gotlandsbok. Där var det ju verkligen fruktansvärt det som hände. Och jag förstår inte riktigt själv jag kunde komma på den mordmetoden. Men det har med en massa olika saker att göra. Så ofta är det kanske orsaken till varför det här händer. Det är det som liksom leder vidare. Och det är det som bestämmer vilken mordmetod och var och hur och när det ska ske.
Efter att lyssna på första säsongen av Kalla fall då, har du någon teori om vad det var som hände?
Ja, jag tror ju, alltså jag lutar ju åt att det är den här bulvanen. Att det har med den här minkfarmaren att göra. Och att det har med liksom med att han ville komma åt den här marken. Att det är där det ligger. Det tror jag ju.
Du var inne lite grann på hur mördare tänker och sådär. Och som kan ligga bakom ett mord och sådär. Och i det här, i båda de här fallen egentligen, men mest kanske aktuellt nu då, hotellmordet, i och med att där tror vi att det är en person som fortfarande är i livet som har gjort det här. Hur tror du liksom att någon som har gjort en sån här grej kan hålla sig under radarn och leva med en sån här sak utan att röja sig själv?
Svårt att säga, för det är klart att det finns inget enhetligt, alltså det är ju många olika personer med olika, alltså olika sinnestillstånd och olika sådär. Men hur kan man fortsätta leva när man vet liksom att man har tagit livet av någon och att det är utredningar och det kommer inte fram? Och jag tror att man måste vara ganska bra på bortträngning eller liksom att på något sätt försöka liksom fasa undan det och bara tänka bort det på något sätt. Att det inte har hänt. Det är väl liksom någon sorts bortträngning, antar jag, som gör att man kan fortsätta leva med det här utan att berätta för någon.
Det finns ju ganska mycket som tyder på också att det kan finnas andra människor på Gotland som vet vad som har hänt. Har du några tankar om varför de personerna håller tyst?
Det är ju på något sätt, det kan ju finnas såna här lojaliteter, särskilt kanske i små samhällen. Kanske också det här med det slutna rummet på något sätt. Det är lite grann Gotland. Det finns ju ändå någon känsla av på något sätt att Gotland, det är vi gotlänningar, det är vi liksom. Och på något sätt att man håller ihop. Det finns ju någon sorts grundmurad sån på något sätt känsla. I de här små socknarna ute på landet och sådär, att man på något sätt håller varandra om ryggen och att det finns lojaliteter som går ganska djupt, tror jag.
Skulle du säga att det finns en tystnadskultur på Gotland?
Det skulle jag nog säga. Det är ju bara att titta till exempel på min egen första bok, Den du inte ser. Man vet ju i början att den här Karin Jakobsson, att hon är väldigt hemlig och att hon har en hemlighet. Sen visar det sig då att hon blev våldtagen av sin ridlärare när hon var bara 14 och födde ett barn när hon var 15. Och det här tystades ner. Och ingen, alltså han fortsatte leva med fru och barn och så vidare. Och hon var ute och red i skogen och hästen blev halt. Och sen så var det ridlärarens husgård som var närmast, och så var han ensam hemma. Och så tog jag, och hon skulle liksom bli omhändertagen. Istället våldtar han henne på vardagsrumsmattan under det stora familjeporträttet liksom, med fru och barn. Och sen så blir hennes liv förstört och han fortsätter att leva precis som vanligt. Och det händer ingenting. Och det var ju, föräldrarna ville inte anmäla, och vad skulle folk tro? Det skulle bli en massa prat och det skulle bli en massa besvär och så vidare. Och så valde man då att vara tyst. Jag tror inte att det är särskilt ovanligt.
Men det är kanske inte något som är helt unikt för Gotland heller.
Nej, jag tänkte ju säga det. Det är liksom säkert ingenting som är utmärkande för Gotland egentligen. Utan det kanske är mera så i mindre samhällen på något sätt. Där man är också mer utsatta. och mer att man ska skydda varandra på något sätt.
Ja, men jättestort tack för att du vill vara med.
Mm, tack för att jag fick vara med.
Nästa gång ni hör från oss är det onsdagen den 7 juni. Då återkommer vi med ett ordinarie avsnitt av Kalla fall, alltså avsnitt 5. Vi kommer då att gå på djupet med vad som egentligen hände på hotellet under mordnatten. Vi tittar också närmare på det underjordiska garaget där polisen gjorde en husrannsakan 2009. Vad var det egentligen man letade efter? Kan det varit där flyktbilen med höga motorljudet stått gömd under alla dessa år? Men varför väntade man i så fall ända till 2009? Hoppas ni är med oss då.
Podplay, en del av Power Media.